Hör ni mig? Yes, funkar. Ser jag bra ut? Jag satt på med den. Vem vet om det så här står ut någonting här bak? Eller så här. Är det ingen som kan säga det? Utan alla får bara sitta och le ändå. Hörrni, vad kul att få se er allihopa. Jag har varit här några gånger sedan jag kom hem i slutet av november. Det är ju nämligen så att jag går ju på bibelskola i Australien och de har sommarlov nu. Så då åkte jag hem till vintern här för att träffa familjen. Och ja, innan jag åkte så sa jag till dem att nej, men jag kommer ju inte ha någon tid att sakna er. Oh, vad kul det kommer vara där borta. Och det är det. Men jag har saknat familjen mer än vad jag trodde. Så att det har varit kul att få vara hemma med dem i några veckor och träffa dem. Bibelskola i Australien, eller bibelskola överhuvudtaget, är väldigt spännande. Mamma och pappa, de säger att du skickar bara bilden ifrån möten. Och jag är lite dålig på att skicka uppdateringar, men det är ju på mötena som jag brukar kunna komma på att liksom, ah, men nu kan jag knäppa en bild. Och det är faktiskt så att jag är på möten, nu ska vi se, är det 5 dagar i veckan eller 6 dagar i veckan? De har möten varje dag. Måndag, tisdag, onsdag, torsdag är för oss i college. Och sen så har vi då söndagen. Ja, 5 dagar. Och det var väldigt intressant för mig att att gå så mycket på möten. För helt plötsligt tänker man ju att om man är så mycket på möten, vad kommer hända med mig då? Det läskiga var att jag kunde sitta på hur många möten som helst. Men att när tiden kom och jag var lite orolig för någonting som hände, så spelade ingen roll hur många möten jag hade varit på om jag inte pratade med Gud i slutet av dagen. Vilket är förvånansvärt lätt att hamna i. Att man liksom glömmer bort att gå till Gud själv. För att om du har en tro som är byggt på att det känns trevligt och att du lyssnar in när det är trevligt, vad händer då med den när det inte går riktigt som det ska? När du står ensam och du inte sitter där med hela lovsångsteamet som kan tala in liv i dig. Då måste det finnas någonting mer än en känsla eller någonting runt omkring. Vi kan be en bön tillsammans och sen ska vi gå in i det första bibelstället. Herre, jag bara tackar dig för den här söndagen som vi har tillsammans, Herre. Jag ber att du ska påminna oss om vem du är, Herre. Att du är en personlig Gud som ser oss där vi är, som vill bära oss igenom livets alla förhållanden. Det är inte bara ord, utan det är löften som du har gett, att du är med oss i varje del av våra liv, i allting som vi möter, stort som smått. Kan vi komma till dig och vi kan få känna att du är den som bär igenom allt. Tack för att du är med oss. Herre, jag bara ber att din ande ska få vara här idag och få tala till oss alla. I Jesu namn, amen. Det finns en historia i Andra Kungaboken som jag tycker är ganska intressant. Det är så här att Israel ligger i krig med några. Och under den här tiden så fanns det en profet som hette Elisa. Vi säger man Elisa. Jag skulle ju inte göra så här från mig själv så här, när man kan de engelska namnen mer än de svenska. Det är också förvånansvärt snabbt det går. Elisa. Elisa är profet. En man som hör ifrån Gud. Och när de ligger i krig så är det så här att kungen från fienden bestämmer någonting som de ska göra. Och då så får Elisa, profeten, till sig vad motståndarna ska göra. Så de, Israel, är liksom alltid förberedda. Och kungen bara, vem i mitt team är det som ger ut liksom information? Vem är liksom, vad kallar man det, mullvaden vill jag säga. Men det heter ju någonting annat. Och de bara, nej, men det är så att det finns en gudsman. Han vet liksom allting som vi ska göra. Kungen bara, hitta honom och liksom ta bort, liksom förinta, tänkte jag säga. Det känns också lite action, mullvad och sånt. Där kommer vi då in i att den här armén ska försöka ta Elisa. Så i andra kungaboken 6 och 15. På morgonen när gudsmannens tjänare kom ut fick han se att staden var omringad av en truppstyrka med hästar och vagnar. Herre, vad ska vi ta oss till, ropar han. Elisa svarade, var inte rädd. Det finns fler på vår sida än på deras. Och han bad, Herre, öppna hans ögon så att han ser. Och då öppnade Herren tjänarens ögon och han såg att berget var fullt av hästar och vagnar med eld kring Elisa. Det är intressant att de båda kollar ut genom samma fönster och den ena den blir fylld av rädsla och den andra blir fylld av tro. Den andra känner, hur ska vi klara det här? Säger tjänaren, Herre, vad ska vi ta oss till? Och Elisa säger bara, ta det lugnt. Han som är på vår sida är större än de som vi ser. Och det är ganska svårt att säga, för vad den här tjänaren ser är ju en hel trupp av människor som står och omringar dem. Alltså med mänskliga ögon så hade nog alla vi som kollade ut genom det där fönstret känt att vi bara ville skrika ut och säga, Gud, vad gör du? Vart är du? Men där så har Elisa en relation med Gud som gör att han bara säger, Herre, öppna hans ögon så att han ser dig. För Elisa hade förstått någonting och sett någonting som hans tjänare inte hade gjort. En av mina lärare sa under en lektion, sometimes we need to close our eyes in order to see. Ibland behöver vi blunda för att vi verkligen ska se. Och det har stannat kvar hos mig hela hösten. Att ibland behöver vi blunda för att vi ska se. Och när vi, jag tänkte på det där så här, när vi blundar, då ser vi inte längre det här som skrämmer oss. Utan vi kan få tillfälle att ta och lyssna på vad som finns här inne och Gud kan få möjlighet att säga någonting. Och när vi blundar, då händer en andra grej. Du kan ju inte riktigt gå någonstans. Alltså, du släpper kontrollen och säger till Gud, här är jag, öppna mina ögon så att jag verkligen ser. Jag fick ju förmånen att fira nyår igen med ungdomarna i Västerås på Unite. En fantastisk konferens som vi hade i 3 dagar som är då fullt av möten, lovsång och att man bara har kul och massa andra grejer. Och det är så liksom, åh vad Gud härlig! Jag avslutar året med Gud, jag börjar året med Gud. Allting är så härligt. Man kommer liksom hem, man nästan så svävar på ett moln för att Gud är så underbar. Och alla ungdomar som man har sett liksom, bara, åh, vad kommer inte hända i vårt land? Vad ska Gud inte göra liksom? Sen kommer jag hem och sätter mig ner och pratar med mamma som berättade en nyhet som verkligen gjorde att så här, det här molnet det bara försvann. Och helt plötsligt kom man ner på den hårda marken igen och kände att så här, Gud, var är du nu? Och det var liksom så här, jag skulle egentligen gå och lägga mig och bara krascha för att man har sovit så få timmar. Och jag egentligen, allt jag ville var att gå och lägga mig och sova. Men då när jag försökte gå och lägga mig och sova så bara, jag kunde inte göra det. För jag kände bara, jag måste bara be över det här som jag hörde nu. Jag vill bara be, liksom så här. Och då började jag bara, Gud, var är du någonstans? Jag liksom kollade ut och såg de här trupperna, ni vet. Man bara ser någonting som ska inta det som man liksom inte vill ska hända. Och så bara hörde jag Gud säga bara, vad har den här nöden varit hos dig? Och jag bara, ho. Ni vet, det är så enkelt. Alltså jag pratar mest till mig själv idag, bara så att ni vet. Gud verkligen så här bara, tisch. Men det är så enkelt Att ha den här tron och ta fram sin bibel ibland och bara läsa lite när livet går ganska bra. När det liksom går på räls och man ändå klarar det ganska bra. Men sen kommer det här diket och man bara... Vart är du någonstans, känner man då. Då funkar det inte längre med att man bara tar ett bibelord. Då är det liksom bara fullt skrika ut, Gud, var är du? Och man måste verkligen se honom på ett annat sätt än det som är okej när det är lite halv. Ni vet, när livet bara rullar på. Och jag kände Gud fråga mig, så här, men vad ser du nu? Och jag bara, jag ser trupperna, jag ser dem kommer. Ni vet så här bildligt talat, bara, jag ser allt det här. Han bara, men vem är jag för dig nu då? Han drar till sin spets och frågar, vem är jag för dig nu? Och vad har jag varit fram tills nu? Och jag bara, ja Gud. Och sen så sa han, vet du varför? Eller jag upplevde liksom, han påminner mig om det här med att vara mellanvarm. Vet du varför jag avskyr det så mycket? Det är för att det är ett delat hjärta. Och jag har kallat dig till att vara stark. Jag har kallat dig till att liksom ge mig hela ditt hjärta, hela ditt förstånd, hela ditt liv. Och det står faktiskt för den här lilla mellan... Om vi tänker på vad det gör, så står det i Jakobs brev att en tro som har lite tvivel, den står och vacklar och är som en våg med vinden. Och jag bara kände Guds ilska över det här. För han bara, jag har inte kallat dig till att vara en våg som ska vara beroende över om det är storm eller om det är lugnt. Jag har kallat dig till att vara någonting så mycket mer. Det är därför jag inte gillar mellanvärmen. Inte för att säga, vad dålig kristen du är nu, Josefin. Utan det är för att jag har gett dig någonting. Att tron är så mycket större än att du ska behöva vara beroende på vad som händer runt omkring. Om vi tänker på det, så blir det faktiskt så att om du är kall, ja, men då vet man ju det ganska tydligt. Nej, det här ska jag verkligen inte ha. Det är liksom kallt. Det är kallt. Vi vet att det är kallt. Man sticker ner och man känner det är kallt. Är det varmt? Ja, men då så är det ju någonting som man liksom, det känner man ju av. Det liksom ryker, man ser det, det känns, det är varmt. Är vi här mitt emellan? Ja, då vet man ju inte riktigt. Och det kan liksom, det blir liksom... Och vad man lämnas med är ju en slags otillräcklighet. För att liksom... För att man känner ju att man är ju någonting fast man skulle kunna vara varm. Så frågar man Gud, vart är du någonstans? Men egentligen så låter du Gud bära dig. Om vi tänker så här, vi har nog några kaffedrickare här i rummet. Ljummet kaffe. Det kanske finns någon här som gillar det, men för mig är det liksom så här, när man tar kaffekoppen och så bara har det blivit ljummet, så är det bara så här gör man då, och så kan man ta det om man är riktigt trött liksom. Du får ju visst i dig liksom koffeinet och det du är ute efter i kaffet. Jag dricker kaffe, det är visst mysigt, men ofta så dricker jag ju det när jag är trött och känner bara nu fick jag styrkan tillbaka. Och en ljummen kaffekopp, den ger ju visst det där koffeinet, men det liksom, det fyller ju inte en med värme, den här kraften som det ändå ger lite att få en så här riktigt rikande god kopp kaffe. Och du kan liksom aldrig få det av en ljummen kaffekopp. Gud har kallat dig till att vara tillfredsställd. Gud har kallat dig och gett dig en frid som övergår denna världens förstånd. Han vill att du ska veta att det inte spelar någon roll vad som händer. Han är fortfarande samma Gud. Är han det? Jag frågade mig själv, vad är han? Vart har jag placerat honom i mitt liv? Vi har haft Christian doctrine. Det betyder läran om den kristna tron. Läran om den kristna tron har vi haft. Och min lärare började nästan varje lektion med att säga att det här är väldigt viktigt för dig att veta. För vad du tror om Gud formar de beslut du tar. Det formar hur du ser Gud. Och det formar ditt liv. Och det kommer komma tider i livet av omständigheter eller personer som kommer testa det du tror på. Och då måste du veta vad du står, vad du tror på, vem Gud är för dig och vad hans ord säger om dig. Så låter du din tro bära dig eller bär du din tro ibland? Jag har tagit lite stolar. Jag ska göra en bild som jag tror kanske kan hjälpa oss lite. Den här börjar nästan. Jo, så här. Om jag berättar för dig att jag kollar på de här stolarna så säger jag, ja, de här stolarna, jag tror verkligen att de bär min vikt. Jag tror att de här stolarna, de klarar av att jag sitter på dem. Jag behöver liksom inte oroa mig för att de kommer hålla. Jag tror verkligen på den här stolen. Men det gör ju lite skillnad om jag står och pekar på stolen för er. Och liksom, jag tror på den här stolen. Än om jag sitter. Jag tror att den här stolen, den håller verkligen. Och då kan ju ni se att jag sitter i den här stolen och att den håller min tyngd. Och ibland så är det så med vår tro att liksom vi kan placera den i olika stolar och vi kan säga saker, men vilken stol sitter vi egentligen på? Och nu har jag tagit lite så här, det här är en dekorationsstol, kallar jag den. Ni vet, vissa har dem i sitt hem. Bara av att de är väldigt fina. Och ibland så kan vi göra så med vår tro att den får vara där. Den är väldigt fin. Och nu pratar jag lite om, jag tänker nog mer vår egen inställning. Att min tro, den är fin. Den ska vara perfekt. När folk kollar på den så ska den vara väldigt fin. Och det är ju så här, vad man vet om dem där. Det är ju att man aldrig riktigt vet om de håller eller inte. För att så här, en dekorationsstol kan ju vara så gammal. Jag minns när man var hos mormor. Liksom. Ska man sätta sig? Nej, 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 nej. Den där kan gå sönder när man sitter. Och skulle man sitta i sina vanliga byxor. Det gick ju inte heller för att tänka om man gör någon fläck. För det får man inte göra på den här stolen. Ibland är det lite så med vår tro att liksom... Den är där när det är bra, när det är fint, men när det går dåligt. Vet jag om jag verkligen kan sitta på den? Eller tror jag att Gud kommer kunna hålla mig? Eller är det lite så här att han är en dekorationsstol för mig? Som är fin, som är trygg, det är jättefint att kolla på. Men när jag väl ska sätta mig och verkligen behöver vila så bara nej, nej, nej. Vad händer om Gud inte dyker upp? Vad händer då? Sen har vi den här. Vardagsrumstolen. Nu i vårat hem så har vi nog suddat ut lite vardagsrum och kök. Men innan var det så att vi hade fina glasdörrar in till vardagsrummet. Där inne var de fina sakerna och där inne satt man i sina finkläder när gästerna kom. Tron. När man ändå måste fortfarande leva lite korrekt. Men det är ändå lite mer att man kan sitta här. Men det måste ju ändå vara människor runt omkring en. När man är i vardagsrummet. För där sitter man bara när man har middagsbjudningar. Är det så att tron bara är stark och liksom någonting som du sitter på när människor är runt omkring? Ja, då kommer inte det riktigt hålla heller. För att vad händer sen när middagsbjudningen är över? Vart ska du sitta då? Vart ska du vila? Är tron bara byggd på dem runt omkring? Sen har vi det här. Den var lite svår att se. Jag ville hitta en riktigt skitig stol här i kyrkan. Men jag gjorde inte det. Vi har för fina saker. Men det här ska vara köksstolen. Det här är ju ändå en stol som är med i ur och skur. Köksstolen. Där kan man liksom sitta med... Man kan ha klippt gräset och komma in. Och man kan sätta sig ändå, för det är köksstolen. Det här är stolen man sitter på när man börjar sin dag. Äter frukost. När man slutar sin dag. Äter kvällsmat. Det här är stolen som man kan sitta på när man är själv. För i köket kan man ju faktiskt bara sitta och äta en snabb macka. Liksom. Och det spelar ingen roll vad jag har på mig. Jag behöver inte ha människor runt omkring. Och jag behöver inte ha finkläderna i vardagsrummet. Och jag behöver inte vara rädd om jag har någon fläck eller någonting på mig. Utan den här stolen kan jag få komma till precis som jag är. Så vart har vi placerat Gud i vårt liv? Liksom? Vilken stol, vilken plats har han fått? För att oftast så tror jag att det är så att det är inte Gud som är långt borta, utan att det är vi som inte låter Gud verkligen bära oss. Att vi liksom har satt honom på någon av de här. Egentligen så skulle nog de här stolsraden kunna göra väldigt lång med massa andra grejer. Det är här han har kallat dig att vara. Herre, du som ser mitt hjärta, ger mig vishet i mitt innersta. Gud, jag känner att det är tufft just nu. Hjälp mig. När jag satt och förberedde mig, jag kan bjuda in er till min köksstol. Jag satt och förberedde mig och ibland så är jag duktig, väldigt sällan, men ibland är jag duktig att skriva datum och grejer när Gud talar till mig. Och det var det här när man hade sprungit väldigt länge och bara försökt att liksom, Gud, vad jag lever för dig, men istället så märkte man att man kanske inte var där man ville vara. Jag kom och satte mig här och så sa jag, Gud, det känns som att jag inte riktigt går på din väg. Det känns som att hur mycket jag än gör så, nej, ska jag vara helt ärlig, så känner jag bara rent av väldigt syndig. Jag känner mig så här smutsig, jag känner mig som att jag gör ingenting bra. Jag känner som att det är liksom, som att jag konstant faller och inte lever upp till min potential, Gud. Det är så jag känner. Och då bara ger han mig bibelordet ifrån Mika 7 och 19. Din vrede består inte för alltid. Du vill helst visa nåd. Du förbarmar dig över oss på nytt och utplånar våra brott. Utplånar våra brott. Utplånar våra brott. De finns liksom inte. När någonting utplånas, då finns det inte längre. Och du kastar alla våra synder i havens djup. Hur kommer det då sig att det är så lätt att liksom ta fram alla de här grejerna och kolla på alla grejer som inte liksom, som jag inte kan, som jag inte duger till? Att det är inte Gud som säger det till dig. Gud, han vill att du ska sitta på den här stolen och vara genomärlig. Precis hur du är, och han vill tala liv in i dig. Han vill inte ha någon fasad, han vill inte ha någonting som liksom är där, utan han vill ha dig här. Och visa dig att han kan bära dig. Att din tyngd håller. För det är väldigt enkelt att ge vidare när man mår bra. Ge sin tid när veckan går bra. Ge sina pengar när det finns i överflöd. Men det finns faktiskt en tro som liksom går förbi allt det där med att allting måste vara bra. En tro som går djupare. Och det handlar om att du vet vem Gud är och att ingen omständighet kan stjäla det ifrån dig. Inte tron, inte kärleken. Ditt beslut att ge Gud det första av dina pengar är inte ett tecken på att du är en god och bra kristen. Det visar att du litar på Gud i med- och motgångar och inte låter något ta bort din frid och trygghet i honom. Ditt beslut att komma till kyrkan efter en fullspäckad vecka och efter att du känner dig utpumpad och inte har någonting kvar att ge, så visar du med ditt liv att du är med och bygger i något som är större än dig själv. Du bjuder in andra att bära dig och du bär andra bara av att vara här. Så vad vi ser när vi tittar ut genom fönstret och ser trupperna handlar mer om vad som finns i oss än vad vi ser utanför. Det handlar mer om hur vi ser Gud än vem Gud är. Herre, öppna mina ögon så att jag ser. Herre, öppna mina ögon så att jag ser. Ditt beslut. Vi sjunger en fin låt. Jag har beslutat att följa Jesus. Jag har beslutat att följa Jesus. Inte jag känner för att följa Jesus. Livet är bra, jag följer Jesus. Jag har tagit ett beslut. Och vet ni vad som jag tycker är så skönt med ett beslut? Det är att det inte behöver stå och falla på hur jag känner. Eller hur livet är. Utan att jag har tagit ett beslut att följa Jesus. Då är det också ett beslut att liksom... att följa honom när det även ser lite konstigt ut. För sanningen är att Gud bär igenom allt. Vi sjunger fina sånger, men låt Gud bära dig. Tar du ett steg och liksom talar bibelord eller det du tror eller det du vet om Gud. Tala ut ditt beslut om att Gud är större än det du ser. Och inte bara beslut. Utan Gud, jag behöver se dig nu. Vad gjorde de? Herre öppnade hans ögon så att han ser. Han fick se trupper av eld. Det var inte så bara att han fick en känsla utan han fick se Gud. Vi kan få se Gud. Han kan få visa sig på det sättet. Jag har bett Henrik att dela... någonting som han var med om i Israel. Han berättade att han fick se Gud på ett sätt som han inte hade fått, som han inte hade sett Gud innan på. Och det som tog tag i mig, det var att han sa, jag frågar mig själv varför jag tvivlade på Gud. Varför jag hade tvivlat på Gud, för när jag fick vara nära honom så visste jag att allt skulle lösa sig. Jag tänker att vi behöver komma till en plats där vi får vara nära Gud och känna att oavsett vad livet är eller vad som än kommer emot oss så är han starkare än allt.
Hej. Ja, det är en ganska kort, jag ska försöka göra en lång historia lite kortare. Men som, när jag började bibelskolan så bad de ofta, min lärare så här att i stil med att i Guds närhet så förvandlas vi. När vi är nära Jesus, när vi får se han så förvandlas vi. Och då tänkte jag, ja, jag vill vara nära Jesus. Och sen så har jag hört historier om folk som har mött Gud så starkt så de har så en väldigt stark upplevelse med Gud. Så jag började be Gud om det, att jag också vill uppleva det. En riktigt närhet. Jag hade en kompis på bibelskolan som sa så här. Vi kallar Gud vår far, men om man aldrig... liksom, han sa ungefär som att om man aldrig liksom dyker upp så att vi får känna honom. Hur kan vi då liksom... hur kan vi då kalla oss hans barn? Jag tänkte att ja, det är liksom... jag har alltid tänkt att ja, men måste man känna någonting för tro? Då så jag tänker jag att man är som Thomas tvivlaren. Måste känna Jesus hål i handen för tro på honom. Och det tror jag inte att det är, men jag tror det är något fint att vilja ha förväntan på Gud att han vill möta oss. Och sen så kom det en evangelist, kan man säga, en missionär till bibelskolan, och han var en riktig, ja, ni har säkert träffat på den typen. Han har med helig ande att göra, typ. Han var där och han var inte så här, han skrek inte, höll på, han pratade väldigt normalt och så där. Och det är folk från olika sammanhang, och säger man, pingst och andra. Så folk var lite så här, vad ska han prata om nu när han pratar om helig anden? Och jag bara, yes, nu händer det, snart. Snart ska jag få möta Gud, när han börjar be för folk. Och så börjar han be för folk och så händer det saker som jag bara hört talas om. Så här, ja, det höll hon ihop. Ja, vad händer nu? Och så kom han närmare och närmare och sa, ja, är det nu det händer? Och så bad han för mig, jag kände ingenting. Jag bara, ja, kul för det. Kul. Och jag blev jättearg. Så här, ja, här har jag gått och tänkt att han ska komma så. Och sen så hoppade jag fram till, ja, då gick jag runt varje på Gud helt enkelt. Men jag kände på något sätt att det kommer hända, jag vet att Gud kommer svara här. Och sen så åkte jag till Israel, hela klassen. Och vi bodde på Genesarets sjö. Och sen hade jag sett en film, så gick jag ner och bad. För den filmen handlade om en romersk soldat när Jesus korsfästes. Så bara, vad orättvist att jag står nu här. Vi bodde precis vid sjön. Så gick runt vid stranden, vid Genesarets sjö. Bara, vad orättvist. Här går jag runt, precis där Jesus troligtvis skulle kunna ha gått runt för 2000 år sedan. Jag är 2000 år för sen. Tänk om jag skulle kunna fått fråga han alla frågor, gett han en high five, gått med han lite så här, hur skulle det vara? Och så bara, varför kom jag till jorden 2000 år för sent? Och jag gick där och bad, jag var arg. När jag bedde så ber jag så här, Gud, kan inte du bara visa dig för mig som att du är här liksom för 2000 år sedan. Och då tänkte jag liksom att han skulle komma gående i någon vit, alltid vita kläder. Vet inte om man uppgraderat till en skjorta eller om man fortfarande har någon tunika. Och så tänkte jag, nej, men vad löjligt, vad går runt och ber om? Jag vet att han har sänt helig anden och det är bättre än att jag skulle kunna få träffa han. Så kan alla som tar emot Jesus träffa han, det är bättre. Nu går jag upp och äter. Och då precis när jag hade bett det jag kände av Guds närvaro jättestarkt som jag aldrig någonsin har gjort. Och jag började be tungor. Och det var så mäktigt så att jag bara, vad ska jag göra? Jag hade ju bett om det länge men jag visste inte vad det innebar. Så jag sa, ja men jag böjer knäna. Det kändes som det enda rätta. Och då när jag satte mig på knä så här ungefär. Och sen så, det var i strand, det var blött överallt. Men ja. Och sen så då när jag satte mig på knä så här. Då var det som att han, Gud, vred på det 100 gånger till liksom. Och sen så helt plötsligt så låg jag på en strand i Israel och bara grät. Som ett litet barn. Och jag bara, vad händer? Vad läskigt. Men det var också det mest häftiga jag har varit med om, för att som du sa, det var en stund jag insåg så här, men vem är det jag ber till liksom? Det är Gud som har skapat himmel och jord, det är han som har allting under kontroll. Och det kändes så patetiskt att jag hade gått runt och tänkt, vad ska jag göra efter Cypern? Kommer jag bo hemma i mamma och pappa källare tills jag är 30 liksom? Eller vad är nästa steg? Så här, har Gud verkligen kontroll över mitt liv? Kan han göra det här? Kan han göra det här? Och det, i den stunden så var det som att det var någonting väldigt fantastiskt som har förändrat mig och som jag kommer bära med mig resten av mitt liv. Vad ska man säga? Jag är jättetacksam för det och kul att Gud besvarar bönen när jag var själv och inte under något bönemöte liksom i skolan, utan ja, det var det häftigaste jag har varit med om. Är det något du vill att jag ska lägga till? Här, jag kan berätta mer.
Vill du berätta mer?
Nej, jag ser till nattvård. Nej, men det var det. Alltså jag bara att ha en förväntan på Gud att han vill möta er. Ja, för att han gillar att besvara sådana böner tror jag. Ja. När man har en förväntan.